En profil i Stockholms blindförening, det var Gunnar Alexandersson. Birger Wiggen lyckades få in honom i en studio 1990 för att få honom att berätta om sitt liv. Och det är väl lika bra att börja från början?
Ja, jag är född 1917 och i Hedvig Eleonora församling, alltså på Östermalm.
Din pappa, ja, han var synskadad.
Ja, blind, han, som vi sa. Han var blind alltså. Och det var, han hade tydligen samma, jag har ärvt hans ögonsjukdom. Han såg när han växte upp och rätt hyggligt, och det gjorde jag också. Men vi har båda blivit blinda sedan efter 20-årsåldern.
Gick din pappa i vanlig skola först?
Nej, det gjorde han inte, utan han var född 1880 och inte förrän 1891 kom han till Växjö, som då var förskola för i första hand södra Sverige. Den Växjö skolan startade i 1884. Och där gick han då i Växjö och lärde sig punktskrift och lite, och fick lära sig lite hantverk också. Han var ju 11 år, så att han lärde sig lite grann det. Och ja, det var vanlig folkskola kan man säga.
Berättar han särskilt något från Växjö som du kan...
Ja, det gjorde han ju. Alltså, eleverna hade det bra. Alltså, det var bra mat och det skulle vara varmt och skönt i lokalerna. Och bra kläder fick de också.
Vem var rektorn?
Rektorn hette Lyberg och han var inte snål att ge stryk. Det var en väldig... när man hör historier från Växjö så var det ju nästan barnmisshandel kan man ju säga.
Det har man hört från flera håll.
Ja. Och där... Ja.
Ja.
Ja, där gick då pappa till 1895. Och då fanns det inte mycket mer att ta ut just då, utan då gick det fanns, tomtod hade ju börjat, eller blindundervisningen fanns ju, men det var för dyrt, så att hans mamma, min farmor då, var ju änka. Hon blev änka 1884, då var ju pappa bara 4 år och hade då 5 söner och en dotter, så att det var ju mycket, mycket små förhållanden de växte upp.
Så att det var dyrt att gå på bildskolan?
Ja, alltså då fick man ju betala både för terminsavgifter vet jag inte, men kläder och, ja. och de tog ut avgift för mat och sådant. Och det var ingen skoltvång för blinda för 1897. Utan det fanns alltså inom, om det var kontrakten eller pastoraten eller något så här, så fanns det möjligheter att skicka någon blind elev till Tomtoda. Och den turen hade aldrig pappa förrän 1897, då det blev tvång eller skolplikt. Mm.
Men då kom han till Tomtoda?
Ja, då kom han till Tomtoda 1897 på hösten. Ja, det var ju så att eleverna var ju då, det var en väldigt stor åldersskillnad. Det var inte ovanligt att eleverna var 20 år och lite däröver. För de var ju i samma situation som min pappa, så att de hade fått vänta på sin tur liksom. De rökte ju till exempel, det fick de ju inte, men... Och hade ju inga pengar, utan sitt tobaksbehov, det stal de för det mesta i tobaksladorna runt om i Solnaskogen. Det odlades mycket tobak där omkring. Jag tror inte att det var så hård disciplin eller vad jag säger. Alltså de hade ju en massa förbud fanns, men de bröt mot dem utan att det blev några större efterräkningar. Det var ju som pappa talade om att en gång så då tog, hade de gått in ett par tre stycken till stan. Det var också bondpermission, alltså som de sa, det var alltså man begärde inte utan gick utan lov. Och då skulle de gå in på ett café och ta en öl. De hade väl några ören och då hade de sån otur så att där på kaféet satt Carl Lundell, musikläraren, och åt. Och servitrisen skvallrade ju att det var blinda pojkar som kom in. Och Lundell han fick tag i en av grabbarna och sa, akta dig din lilla chef, så jag inte sätter fast dig, sa han och ruskade killen. Men han bjöd dem visst på om det var kaffe eller något sådant. Så att,
ja, det var gemütligt.
Ja.
Du berättade något om resan till eller från skolan och hem till Småland.
Ja.
Vad var det?
Ja, det var när pappa slutade då. Så det är egentligen, ja, det fanns visst någon regel eller något beslut att elev som slutade skolan skulle hemsändas på billigaste med billigaste färdsätt till hemorten. Och det var alltså, det skedde 1901 det här med, för pappa hade tröttnat på tomtogda. Han hade gått
för han varit där hela sommaren och hela tiden.
Nej, då han på somrarna då åkte han hem. Det kunde farmor då ordna, så han fick väl pengar till, och kanske, jag vet inte, jag tror nästan de hade lite flitpengar också. Så att han åkte hem på somrarna, men det fanns många elever där på Tomtoda som kom dit och började skolan och var där i 6-7 år, så man kan ju förstå vad svårt det var för dem att komma hem igen. De elever som inte hade möjlighet att komma hem eller råd att åka, de fick stanna och hade sommarlov på Tomtoda. Och det var en del aktiviteter. Bland annat så var de ofta nere vid, det blir väl Kallbergssjön, och badade. Och jag vet många av de äldre då som jag, när jag träffade var äldre, de var mycket duktiga simmare. Men när han skulle sluta Tomtoda 1901, alltså han hade tröttnat på att gå där, så han fick det omdömet av rektorn. Det skedde offentligt, alltså det var ju ganska dråpligt och ganska säkert mycket plågsamt för en del. Alltså, till examen hörde betygsläsning, och det innebar att man i avlan så läste rektorn upp varje elevs betyg, och eleven i fråga då fick stå upp, så de som såg den. Och när det då, det var väl, måste ju ha varit plågsamt för dem som hade, ja, svaga betyg. Ja. Men min pappa, då så sa rektorn att Nils Algot Alexandersson har varit här i 4 år, och Nils Algot var en duktig gosse när han kom hit för 4 år sedan, men har under åren försvagats. Han hade blivit skoltrött, vill jag säga, och slutade skolan på egen begäran och återvände till hemorten för att försörja sig på borstbinderi. Det var omdömet alltså. Sen då dagen därpå, då skulle han ju åka hem, och då skulle han åka båt till Jönköping och därifrån tåg till, det måste vara Bredaryd skulle jag tro. Alltså, det låg 3 mil ifrån Gnosjö ungefär. Och det måste ju ha varit en ganska äventyrlig resa, för ingenting stämde egentligen. Han kom ju, kusken körde ner honom till hamnen då och
I Stockholm
ja, och han skulle då åka ut med Göta kanal och ner sedan och då komma till så små, sedan till Jönköping. Och när han kom ombord på båten, det var förfärligt surrigt och gapigt där nere. Och det är klart att han var ju inte van att vara ute bland folk så där, så han såg nog förbryllad ut och kände väl sig obehaglig. Men då kom det en kar som som lät lite burdus och så här, så slog han honom på axeln och sa: är du blind min gosse? Sa han. Ja, sa alldeles, sa han. Ja, jaha, jaha, sa han. Ja, nå, sa han. Om Jesus gick här på jorden, tror du då att han skulle kunna bota dig? Nä, sa pappa, det tror jag inte. Att han hade väl annat att göra. Det tror jag med, sa han. Du, jag ska hjälpa dig, sa han. Jag ska ta hand om dig. Du är min landsman, sa han. Då talade han om att han var sjåare, alltså hamnarbetare. Och den, mycket, det tydde ju hans tal och uppträdande mycket på. Men han skulle själv åka till Jönköping och hälsa på sin gamla mor. Så han tog hand om pappa, och det gjorde han faktiskt på... Så sa han att nu får du sätta det här, sa han. Och är det så att du behöver något eller behöver gå på dassen, och så är det bara att säga till mig, sa han, när jag kommer. Och i alla fall, det satt vi där på däck och det var ett annat än jag vet, så var det väl vackert väder. Och då kom det en och frågade en, som var lite på pickalörven, om han fick lägga sig på bänken och ha huvudet i pappas knä. Och det kunde han väl få. Han la sig och hade hatten på sig. Men en olyckshändelse var nu av, så det blev, så blåste hatten av gubben och i sjön. Och han vaknade och ställde till ett jäkla väsen. Alltså det, och skulle, krävde på att han skulle ha ersättning för hatten. Men då kom pappas landsman och frågade vad det var för, vad det var fråga om. Och då talade den här bonden om att han skulle ha pengar för sin hatt. Nej, du ska inte ha ett dugg, sa han. Och gick bort och så kom han tillbaka med en hatt. Så tryckte ner på gubben så här, knäna vekt under dem och sa: den här hatten får du av mig, sa han. Och är du inte nöjd så är det bara, det är bara att ge sig ifrån, härifrån, sa han. Det var en sån där bredbrättad sjåarhatt som de påsåg sjåarna hade för.
Ja.
Då sa pappa att jag skulle nog behöva gå på dass. Ja, ja, det ska jag hjälpa dig med. Ska jag berätta? Kan man berätta? Ja. Ja, det ska jag hjälpa dig med, sa han. Vi går nu, sa han. Och det var kö, vi trångt på däck och så. Och då skrek den här sjåan: tocken på, min landsman och jag ska gå och skita, ska han ha. Och det kändes ju väldigt obehagligt för min pappa, men historien var ju rolig, blev ju rolig sen i alla fall. Han blev erbjuden av ett par damer att sitta i deras hytt under natten. Så han de tyckte väl att sällskapet var väl rått kanske. Sen dagen på var de i Jönköping, och hans landsman då, så att säga, han tog hand om honom och såg till att han kom till Jönköpings hamn där tåget då gick neråt Småland. Och sen av någon underlig anledning så... När han kom till slutstationen och steg av, så då var det ingen från Gnosjö mötte honom heller, utan han, det gällde ju de här 3 milen att komma hem, och han fick lifta alltså med hästskjutsar och så, och gick långa vägar också. Så småningom kom han hem i alla fall. Sedan var det ryktades det om att verkstäderna då på De Blindas förening, jag vet inte om det låg på Majorsgatan då, men bordsbinderiet där skulle ha anställningsstopp. Så att hur det var så lyckades pappa komma i alla fall och få jobb där och flytta till Stockholm, och det måste ha varit omkring 1904 eller något sånt, 5 kanske.
Ja, sen så gifte han sig då.
Ja, 1913 tror jag det var, de gifte sig.
Bildade familj. Ja, så kom du då och dina syskon, du har...
Ja, det är en syster som föddes 1914, men hon dog efter något år. Sen är jag född 17 och en syster som föddes 1919, och hon såg alltså. Så att,
hur var det med din egen skoltid?
Ja,
gick du i...
Ja, jag gick på Tomtoda i 8 år. Ja. Började där 1925 och 1933 kom jag till, åkte jag till Kristinehamn.
Hur var Tomteboda då på din tid, tycker du?
Ja,
det går var... ju naturligtvis inte jämföra med vad du hade hört berättas från din far.
Nej, naturligtvis inte. Och jag ska säga, alltså, jag upplevde väl Tomtoda som... Det man reagerade, åtminstone när man blev äldre, det var ju alla de här förbuden och sådant. Men sedan har jag känt något agg mot Tomtoda eller tyckt att det var en förfärligt dålig tid eller så här, utan det är egentligen det är en tid som jag har varit med om bara. Men jag vet ju, jag pratar mycket med Mary, hon, min fru, hon har ju gått på Tomtoda också senare än jag. Och hon hade tagit mer illa av sig av Tomtoda. Jag fick ju åka hem på lördagarna och lördag eftermiddagen, ja. Och sen åka tillbaka då på söndag kväll.
Men annars så var det samma rektor på din tid som på min tid, det var ju Gustav Ek.
Ja. Och det kom jag ihåg, mötet med honom. Alltså, det var den dagen jag började Tomtoda, den kom jag väldigt väl ihåg. Jag var nere och lekte på gården på Majorsgatan och åkte sparkcykel. Och farbröderna då som man hälsade på och sa, ska du börja på Tomtoda? Börja skolan idag? Ja, det tyckte man ju var så väldigt... stort och så här, men det där att man kändes lite kaxig då, men det försvann ju med detsamma när jag kom till Tomtoda. Jag kom dit på eftermiddagen och det första jag träffade, hon hette Gertrud, tant Gertrud, och när det var flickornas vårdarinna, och så träffade tant Annie också, hon var pojkarnas vårdarinna, och Gertrud sa att jag skulle ligga i flickornas sovrum. Och det tog jag till lipen. Det var ett hårt slag, tyckte jag. Men då kom Annie och sa, ja, du får ligga i pojkarna. Pojkarnas sovrum var för litet, så att det var ett par som fick ligga i flickornas sovrum. Men det var inte så farligt. Sen skulle jag ju upp till rektorn, och när jag såg honom, det tyckte jag... Jag vet inte, jag blev rädd för honom på något sätt. Han såg så stor ut och stort ansikte hade han, tyckte jag. Och så här, men han sa, du ska inte gråta, du blir snart lika stor och lång som jag, sa. Gjorde man något busträck eller var lat, eller allt så här lat som man blev uppmärksammad för det, då hotades man med permissionsförbud, och det innebar ju att man då inte skulle få gå hem på lördagen.
Hörde du, kom till Kristinehamn sen, ja.
Ja.
Vad har du något att berätta därifrån?
Ja, det valde jag ju själv. Alltså, man tycker att eftersom jag bodde i Stockholm och gick på Tomtoda, så hade jag ju kunnat gått där 2 år till. Men jag tyckte det lockade på något sätt att bli friare och så här. Och det är en tid som jag aldrig ångrar att jag åkte dit. För då fick man ju faktiskt lära sig och sköta sig själv lite, ta ansvar för sig själv och ja, i någon mån planera med kläder och så här. Visserligen bodde vi inackorderade och så här, men ändå så där fick vi ju tomtingar lära oss, som jag sa, att sköta oss själva och umgås med äldre synskadade som också säkert hade nytta av oss tomtingar, som vi kallades för. För de fick ju av oss lära sig att det gick att klara sig som synskadad. Så den Kristinehamnstiden tycker jag, det är en bland mina bästa minnen från barndomen.
Du kom sedan till Stockholm förstås och etablerade dig där.
Ja, det syntes som det skulle vara lätt för mig att komma ut och klara mig, genom att pappa då var blind och vi hade väl planerat att ha någon verkstad tillsammans, något så, och i den vägen. I alla fall så trodde jag själv också att det skulle bli bra, men pappa dog första dagen jag kom från Kristinehamn. Han hade fått lunginflammation och lungorna var alldeles slut. Då började jag alltså, först så skulle ta upp den här nasningen som pappa hade haft under de sista åren. Men det visade sig att jag var ju alldeles för färsk att gå omkring och ställa borstar vid dörrarna. Så man var för blyg och inte blev man respekterad. Och så, här som, så det gick ju inte alls. Och då kom jag 1936 till föreningens verksamhet och fick jobb där. Och det var, där jobbade jag till 42. Jag hade väl den sista åren planerat och ville själv ha en egen verkstad. Jag tyckte det var roligt. Så här efteråt nu när jag är gammal och kanske mer förståndig, så förvånar mig verkligen att jag tordes. Men hur det var, så började Kalle Johansson, som vi var klasskamrater och men hade varit åtskilda några år på 30-talet, och sen började vi att umgås igen, och då började vi på prata om att vi skulle starta eget, och det gjorde vi 1943 på hösten. Och då fick vi tag i en lokal på Vidargatan. Det var en målarmästare som hade en rätt stor lokal som han delade på och hyrde ut, och den del han hyrde ut var ledig. Eller jag var där i 14 år, 15 nästan. Och det var inte svårt att sälja borstar på just den under den tiden, för att det var ju ont om material, så att det gick åt när man... När det fanns material att köpa, så var det bara att jobba och sälja. Sen fick så småningom kontakter med både nasare och det var sådana då som köpte borstar och sålde. Det fanns några som var pålitliga och kom, och de trivdes hos oss antar jag, för de stannade kvar. En av dem stannade ja, i nästan 20 år hos mig. Så.
Men det var bara Kalle du som stod för produktionen?
Ja, det gjorde vi ett år. Alltså sedan 1944, då började en som hade blivit synskadad plötsligt. Och han kom ju till Kristinehamn och skulle lära sig borstbinderi. Men han stoppade inte för att vara ensam att åka ifrån sin fru. Han var ganska nygift och så här. Och då var det väl någon som frågade om vi kunde ge honom jobb. Och han kom ju då heter Gunnar Litén, var, han blev mycket duktig, jobbade med grövre arbeten. Han fortsatte till, tror jag var omkring, det måste jag ha varit omkring 1975 eller något sånt, där han blev pensions, gick i pension. Så han jobbade hela sitt liv då, hos mig.
Hur många det, ungefär har varit anställd hos dig?
Ja, det har inte räknat, men jag vet ju att vi var ju tiotal ibland så här, som jobbade i produktionen, åtta, tio så här.
Du kom att, vad ska vi säga, spela en social roll, du tog hand om folk som, du skaffade jobb åt folk i alla fall. Men det var en del som hade också andra problem kanske som...
Ja, det är hjälpa. Klart att det var väl några som kom som hade av olika skäl hamnat i del med rättvisan eller vad säga, haft vissa problem som skulle ha jobb då när de återvände ut i världen. Och det gick ju bra, alltså vi... Jag har aldrig haft några större bekymmer av det. Det är klart, man visste ju vad de hade haft för svårigheter. Men,
bara övervakare eller?
Nej, det var jag inte alls. Jag var inte övervakare, men det är klart att jag hade ju kontakt med ibland de myndigheter som ville veta hur det gick och så här. Sen... började man väl att titta på, alltså att det krävdes ju rätt stora kapital egentligen att driva en sån här verksamhet. Dels måste man ju ha råvarulager, om vi inte behövde ha så här förfärligt stora, eftersom vi hade nära till Tomtoda eller Enskede som det småningom flyttade ut materiallagret, så fordrades ju ha stora färdigvarulager, och vi sålde ju mycket annat också, så att det blev ganska kapitalkrävande, och dessutom så drog man ju mycket på betalningarna också, så att det fick ligga ute med pengar länge, och det hade till följd att det blindas förening vi kom överens om att så vi tittar på hur man skulle göra med den här verksamheten. För under tiden hade ju Stockholms blindförening lagt ner sitt, så gott som sitt borstbinderi. Och det var C.V.D. Eriksson som då var konsulent i det blindas förening som gjorde den här utredningen. Han höll på några månader och vi blev... mycket goda vänner under den tiden. Han konstaterade att antingen för att driva det vidare så skulle jag behöva ett ganska stort lån. Men det skulle i alla fall inte kunna höja standarden så mycket för de som arbetade hos mig. Utan då börjar man titta på hur det skulle vara att driva det som ett halvskyddat företag. Och det visade sig att då skulle jag inte kunna vara ägare, utan det måste vara ett företag eller en förening som stod som ägare. Och efter en hel del så om och men så sålde jag företaget till Blifa, och som då jag hade haft kontakter många år med, genom att jag sålt deras produkter också tillsammans med borstarna. Och det är klart att det kändes väl lite för mig, det var väl kanske man tyckte det var ett nederlag eller vad säger, men det gick snart över eller vad säger, för jag
det här var år.
Ja, det var väl 63 skulle jag tro att det var. Och då konstaterades att Blifa, så mina kundkretser var inte detsamma, utan man ansåg att det var bättre att driva det i mitt namn som förut, och att jag då fick lön och drev det som vanligt, och försäljarna stannade kvar och alla fick jobb, det var som vanligt.
Så nu var du egentligen anställd då?
Ja, det var jag anställd, och det var jag till 1983.
Ja, det här var ditt yrkesarbete, men du sen har du varit aktiv föreningsman i många år.
Ja.
Du har haft uppdrag i gamla DBF.
Ja, jag har...
Och Stockholmsföreningen.
Ja, jag har väl mest hållit mig till Stockholmsföreningen, och jag har väl inte, alltså, jag har ju inte haft några nyckelposter eller så här, utan jag har alltid, och det är nog hemifrån det kommer, att min pappa, han höll ju mycket på Stockholms blindförbund, som det heter då, som han var med och startade. Och jag har egentligen bara den tanken att vi behöver en bra förening i Stockholm. Så att det är klart att jag börjar väl intressera mig för föreningsarbetet. Men samma efter skolan, och mera intresse blev det ju då när vi startade ungdomsklubben 1941. Man sökte sig till varandra stycken, så, och det blev ganska stora sällskap ibland. Och då växte tanken fram att vi skulle nog ha en klubb, för vi tyckte att det, att Stockholms, som det hette, Stockholms blindförening, att det var en torr förening och gå på möten, och aldrig någon fest eller några sådana här saker. Och det kom ju så småningom lite grann, men i alla fall så bildade vi klubben, och det var ju väldigt roligt. Alltså.